och ett samtal som jag har stora förväntningar på. Välkommen, Magnus.
Tack så mycket.
Du har ju en enorm meritlista.
Som jag
sa till dig, fan, den är så lång och jag har gjort näst mest proffsfight i svensk boxningshistoria. Jag får läsa innantill här. Du är ju statsvetare.
Mm, det stämmer.
Demokratifrågor. Du disputerade Stockholms universitet 1998. Du har jobbat för Totalförsvarens forskningsinstitut, Försvarshögskolan, Säpo, Must, forskningsledare, Försvarsskolan, Försvarshögskolan, Senior Fellow Opinion Institute,
European Foundation for Democracy.
Ja, nästan. Ja. Så du jobbar inte längre i Sverige, va? Du är utomlands.
Ja, och det gör jag ju, men mina institutionella kopplingar, de ligger i Bryssel och Washington, det stämmer.
Lång meritlista. Sen skrämde jag upp det lite här innan. Jag skulle börja prata ditt ursprung, terrorism, du sysslar en hel del med. Mm. Så jag tänkte börja med ditt arv, politiskt våld.
ja, väntar.
Ja, du känner ingen koppling?
Inte omedelbart, utöver att det är mina forskningsområden.
Eskilstuna då?
Ja, där är jag född faktiskt.
Det är
preskriberat nu.
Det är väldigt preskriberat.
Väldigt preskriberat.
Men det är liksom ursprunget till svenskt politiskt våld.
Det säger du?
Mm.
Okej, men då har du fiskat på ett sätt som jag inte riktigt...
Johanniterorden var ju stationerad där. Jag tror de hade sitt största kloster där. Och det var ju... Från början var det en hospitaliär. Liksom, men sen beväpnade de sig för att skydda då pilgrimmar. Pilgrimer, så att det är princip...
Och de fanns i Eskilstuna?
Ja, de fanns på flera ställen.
Ja, det förstår, men
största klostret där...
I Sverige.
Och fanns. Och jag tror att prästen där, som jag tyvärr inte kommer ihåg vad han heter nu, jag tror att han är över koko i svenska... Alltså de bytte ju namn, Malteserorden till Johanniterorden. Nej, Johanniterorden till Malteserorden. Sverige har ju en Johanniterorden, men det är Gustav den tredje, det är ju inte den riktiga.
Nej, det är inte riktigt samma, nej.
Men de finns ju kvar, Malteserorden, och jag tror att han är över koko, eller jag vet att han är det faktiskt. Så att de sysslar ju egentligen fortfarande med korståg. De är jävligt beredda om påven bestämmer sig för att det ska bli krig.
Men
så sysslar de också med alltså hjälpa de fattiga och de sjuka. Så jag tror att de har ett par hundratusen hjälparbetare, men jag tror att de har 7 stycken munkar som är jävligt beredda att dö.
I Sverige?
Nej, i Rom.
I Rom.
De har ett hus i Rom som är som en suverän stat.
Jaha.
Bara ett hus. Så det är det som är kvar av, wow, av johanniterna.
Okej. Och då fanns det en koppling till Eskilstuna. Ja, det hade jag faktiskt ingen aning om.
Nej, jag känner att du kanske är för långt ifrån.
Ja, det är några år. Det är några år. Det får man ge.
Hur jag och min exfru var ju statsvetare, så jag är ju liksom, det blir lite kärlek nästan här nu.
Ja, precis.
Vad blev det så?
Ja, det är en bra fråga. Det har jag funderat på själv ibland, hur det blir som det blir i det här livet. Det kan man inte riktigt planera. När jag läste min filkand då på universitetet, så höll jag på med lite konfliktforskning och så, och var intresserad av det. Vad är det som gör att en del konflikter är så svåra att lösa? Vad är det som gör att, varför det blir som det blir, helt enkelt? Och då är ju statskunskap, eller vad då i alla fall, det ämne som kändes som att det här borde jag läsa. Det ämnet borde jag ta tag i och för att försöka få svar på det här då. Så det var så jag kom in på statskunskapen. Sen att jag bestämde mig för att doktorera, jag kommer inte riktigt ihåg nu varför, men det var väl den här känslan av att, och det är nog, jag är väldigt hög utsträckning, väldigt nyfiken, jag vill veta hur saker och ting fungerar, jag vill veta what makes people tick, och gräver gärna efter det, så att det kändes naturligt att liksom få forskarutbildning.
Men idag hamnade du ju, alltså då var det väl en sak, men det du forskar på idag, när man pratar where people tick, alltså det är ju sånt minfält där, så det är helt sinnessjukt. Politisk islam och...
Ja, det är ju eldfängda ämnen, och det intressanta med det är ju också att det var inte lika eldfängt när jag började med det faktiskt.
Nej, men det var inte alls på samma sätt.
Nej, inte alls. Och om man tittar, du nämnde politisk islam här, den militanta delen då av det, det som också kallas jihadism, mm. Al-Qaida och Islamiska staten och det här. Redan någonstans runt slutet på 70-talet, på 80-talet när man tittar på internationella terrorismen, mm. så var det ju de grupper därifrån, militanta islamister, som dominerade. Så att det är inte något nytt fenomen på det viset. Men ändå är det mycket, mycket mer känsligt att prata om det idag än det var då.
Nej, men jag är uppväxt upplands Väsby, en av mina bästa polare. Ja, men hans pappa var imam. Mm. Liksom så här, alltså jag har inte ens min... Han åt säkert inte griskött, men det var liksom no big deal. Liksom. Det var så här, ja, muslim. Det var liksom ingen... Idag är det ju så jävla minerat så fort det är något. Så är, och jag kan ta mycket så där, mina, alltså man är uppväxt med förorten ibland. Man frågar folk, jaha, så här, var är du ifrån?
Mm.
Och så folk blir så här, nästan, jag är svensk. Aha, okej. Jag frågar inte för att vara ond.
Nej,
jag frågar för att det är kul att veta var du kommer ifrån. Mm. Men jag har säkert någon polare som kommer ifrån var det nu är. Mm. Marocko det. Och sen ska jag jättemånga svordomar på arabiska. Liksom. och då blir det liksom, men då säger jag, okej, förlåt.
Mm. Jag har en historia om det, om jag får lov. För flera år sedan så var han i Lund på universitetet där med en kompis som skulle doktorera.
Mm.
Och så efteråt så var det, kunde man dricka, du vet, man kunde gå och dricka kaffe i en kafetera där, och då satt en kille som uppenbarligen var från, jag skulle gissa, när jag såg honom så tänkte jag att han är från Västafrika någonstans. Och så jag frågade liksom, det är alltid spännande att höra var folk kommer ifrån. Så jag frågade honom, precis det du säger nu, vi börjar snacka med engelska då, och så frågade var han kommer ifrån. Och så sa han det. Och så berättade han efter ett tag, du sa.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag har varit i Lund i 1,5 år. Mm. Du är den första person som har frågat mig var jag kommer ifrån. Det var också så här, okej. Okay. Och du vet, varför skulle det vara så himla? Men,
men för att det har blivit politiskt minfält.
Ja,
men,
det är synd, för att det dödar ju diskussionen.
Och dödar diskussionen, dödar intresset. Ja. Och det är rätt enkelt. Och en del människor är ju från Sverige och har en annan färg. Och då är det så här, jag adopterar, okej. Det är liksom, det är inget ont i, utan det är av intresse man frågar.
Man är nyfiken. Ja, men det där är ju en skillnad, och det är samma sak i mina forskningsområden, att som sagt, det var inte alls lika känsligt eller hett då på den tiden, och det är fortfarande så, skulle jag säga, jämförelsevis, att det är lättare att tala om de här frågorna på andra håll än i Sverige. Så jag har aldrig haft problem att prata om islamism till exempel, eller politisk islam i Beirut eller Amman eller Rabat eller vad det nu kan vara någonstans, Bagdad. Men Stockholm och Göteborg, det är tuffa städer. Man ska snacka om dig.
Vad tror du det beror på?
Ja, det är en 10 000 dollars fråga. Jag tror att delvis har det att göra med att, tror jag i alla fall, att vi har de grupper som driver det här främst, alltså de som verkligen är, du måste inte vara militanta islamister, men islamister i den betydelsen att man försöker politisera religionen mer och mer och mer och mer. De har ju ett intresse av att Muslimska brödraskapet till exempel, de har ju ett intresse av att det finns, de är separatistiska i den betydelsen att man gärna vill ha sina egna institutioner som inte våldsamt men fristående ska vi säga från samhället i stort, och då vill man inte gärna ha en diskussion om de här frågorna. Och man har också lärt sig, Sverige är ett konsensusland i väldigt hög utsträckning, vi vill inte ha konflikter och det är jättebra på många sätt och vis. Och efter så många år nu när jag tittar på det här så kan man ju se att de har lärt sig att det går att skrämma folk till tystnad här genom att just säga sådär som exemplet du har, att om du på något sätt låter som om du ska ifrågasätta eller vara kritisk eller ens bara undra, så kan du få anklagelse på att vara rasist eller något sånt. Och sånt. Men samtidigt då med den här polariseringen som har hänt i landet, att vi har fått identitetspolitik till exempel som gör att det blir plötsligt väldigt viktigt hur du ser ut hudmässigt.
Precis, och det blir också för vissa liksom, människor blir också ett levebröd.
Ja.
Att underhålla, alla har någon jävla ombudsman och det är liksom, du vet, afrosvenskars föreningar och alla slåss med näbbar och krog, och för att de här ska få sina bidrag då så behöver man ju hitta grejer konstant. Det bästa exemplet är väl den här Nogger när det var liksom rasistiskt, den glassen.
Ja,
bytte de namn på den? Eller
jag tror det. Jag tror inte du kan, om du går till kiosk, jag har faktiskt aldrig testat men det kan jag göra, det skulle man kunna göra. Men jag tror inte att den heter så längre. Jag tror inte att det går att köpa Nogger inte.
Nej.
Det tror jag inte.
Jag menar, snacka om att göra liksom.
Ja. Menar, och då, det blir ju helt motsatt effekt än vad man hade, eller vad man, jag tror att väldigt många människor, det är ju någonting bra att man inte vill stigmatisera människor och inte vill hänga ut, men det du gör med identitetspolitiken är, det blir precis tvärtom, det blir plötsligt superviktigt hur du ser ut.
Ja.
Det blir plötsligt oerhört viktigt vad du har för hudfärg. Det som du inte ens, i alla fall inte i min generation, man egentligen tänkte på förut, alltså, men nu blir det jätteviktigt. Och det är till och med så att det ska definiera vem du är, eller religionsmässigt då. Och det är ju, effekten blir att det blir som sagt svårare att diskutera känslor, diskutera, och man drar sig helt enkelt för att kanske ta upp frågor. Eller inte kanske, man drar sig för att ta upp frågor.
Det är väl rätt, Palme är väl den första som träffar Yasser Arafat, att det är också, att vi också något sätt ledande med att prata med folk som...
Av svenska politiker?
Ja. Nej, men i världen. Han var först i världen av ledare att prata med Arafat.
Ja. Han kanske var den första. Ja. Han träffade ju honom i Alger.
Ja, Alger. Ja. Jag tror att han var först. Ja. Ni får gärna skriva om det inte är så.
Ja, jag tror inte han var först. Men
jag, jag tror jag har läst det någonstans. Men,
först
men,
av
politiska ledare.
Här i Sverige.
Ja. Nej, alltså i världen. Sverige var först den. Vi har haft en förkärlek till att träffa i alla fall från vänster. Du vet, skäggiga män i uniformer har ju vänstern gillat att träffa.
Det finns en viss attraktionskraft där, det är sant. Det är sant, det är sant.
Att det finns en tradition av att liksom så här, en prata med de här och liksom, att det blir en acceptans också för att säga så här, att man ser så, att man inte pratar om problemen fullt ut.
Nej, nej. Nej, det kan nog stämma. Att, som sagt, jag tror att det finns en massa olika förklaringar till att det har blivit så här, men effekten är ju ganska förödande för politiska samtalet överhuvudtaget.
Men det här med politisk islam då, du har ju skrivit en bok om det, 79, vad heter den? Det
handlar om 79 och arbetet efter politisk islam, det är en av de senaste böckerna.
Precis, den tycker jag sammanfattar jävligt bra vad, liksom, vad den politiska islam nu får en ny, liksom, alltså när den börjar på allvar. Liksom. Vad är det som hände 79?
Jo, att jag valde det året beror på att det hände tre viktiga saker då. Dels var det då den här revolutionen i Iran när Khomeini tog över makten där och störtade shahen. Och sen den sovjetiska invasionen av Afghanistan då, som också var 79, början på 79. Och sist men inte minst, och som jag tror är minst känt här, nämligen ockupationen av stora moskén i Mekka av islamister i Saudiarabien. Alla de här tre händelserna som inträffade då samma år triggade i sin tur ett uppsving för politisk islam på olika sätt, både hos sunni och shia islam. Så att jag skulle säga att i modern tid så är 1979 ett oerhört viktigt datum för jag menar, politisk islam har ju funnits sen jämt, eftersom islam är ett politiskt projekt lika mycket som det är ett religiöst projekt. Men de som har drivit den politiska delen, 79 blev som en sorts vattendelare skulle jag vilja påstå.
Är det inte saudierna då, alltså efter den här ockupationen, att man avrättar ju alla?
Ja, men.
De
tillmötesgick väldigt många av kraven. Alltså samtidigt som man, de har avrättat alla de som överlevde, men man tillmötesgick de här kraven som de hade. Jag menar, innan där så fanns det, du kunde gå på bio i Saudiarabien, det fanns kvinnliga så tv-presentatörer, även om de hade slöja så fanns de där. Så det blev en tillbakagång där, och skälet till det var ju då att man tänkte att eftersom de här personerna, de kanske hade jättemycket stöd, men de hade tillräckligt mycket stöd för att kunna genomföra en sån här operation. Vilket fick regimen att tänka till en gång att det här är någonting som vi vill ha kontroll över. Och då till mötes gick man de här. Och nu återstår det väl att se hur om nya kungen här nu, kronprinsen, kan möjligen...
Ja, för han verkar ju inte riktigt lika... Finns en öppning där.
Ja, precis. The jury is still out skulle jag vilja påstå. Men på många håll så är det ju en öppning i Saudiarabien. Mm. Å andra sidan, det är fortfarande svårt... Du får nog inte kliva allt för långt utanför de rådande normerna, men det har öppnats upp. Det går att sitta både män och kvinnor på kaféer och så vidare och så vidare. Det är ju...
Kvinnor får ju köra bil nu.
Ja, nu får de ju det. Mm. Precis, nu får de ju det. Så att det är möjligt att det kan... Man får ju se hur det går helt enkelt.
Men som jag har förstått, och det har jag kanske inte gjort rätt, men det finns liksom två varianter av, eller det finns två delar i Koranen. Du har Medina-delen och Mekka-delen. Ja. Mm. Och att det är rätt stor skillnad på de här. Att Mekka-delen är mer den religiösa delen, medan Medina är den politiska. Och det, om man tittar på Mohammeds liv, att när han får fly då från Mekka, liksom, att sen i Medina så blir den politisk. Där blir det mer jihad, och där blir det liksom, för han är ju en krigsherre. Liksom.
Också, ja precis. Ja, nej, men det håller jag med om. Det är stora skillnader på olika verser och beroende på när de har kommit till i Koranen. Och det tror jag, det är helt rätt. Alltså det är en helt annan, vad ska jag säga, en annan Mohammed som dyker upp efter Medina. Då kommer han tillbaka och har tagit makten där, och det sker en förändring där. Och alla islamologer har väl tittat på det här och sett den här väldigt ganska klara skillnaden som blir helt enkelt ett brott. Och det man också säger är ju det att de verser som kom senare, alltså som ofta då är tuffare, det är de som gäller. Om det är så att två verser är motstridiga så är det den senaste versionen som gäller, så att säga.
För att vad jag har förstått så är det rätt stor del av Koranen också som pratar om icke-muslimer och regler för oss då.
Det är det.
Nästan hälften är liksom, om jag har uppfattat det rätt, så är det mycket liksom då hur man ska liksom hantera oss då.
Ja, som inte är muslimer. Ja. Jo, det finns.
Kaffer.
Ja, just det. Otroligt. Det finns ju ganska mycket skrivet om det både i Koranen och i de här så kallade haditterna då. Och det... I alla religiösa traditioner är det naturligtvis en produkt av dess anhängare, hur de tolkar det. Och det är samma sak i islam naturligtvis, att det finns ju alla liksom, mellanlägen och ytterligheter där. Men det som är kanske mer utmärkande för islam än till exempel kristendom eller judendom, det är ju det att det är så, och var från början också så väldigt politiskt. Det är ett politiskt projekt, inte bara religiöst. Och det gör ju att den diskussionen om vad som ska väga över har ju funnits och finns ju fortfarande kvar i islam. Mm. Det är inte så att den inte finns där, utan den finns där och är kraftfull. Men den stora... Nu är jag statsvetare, så att jag är inte islamolog, det ska jag säga.
Det
är viktigt att påpeka det. Men när jag tittar på det här så kan jag ju säga att för mig så framstår den diskussion som fanns på medeltiden i islam, alltså nu talar vi 700-800-talet och ett par århundraden framåt, när islam stötte på det grekiska, alltså det bysantinska väldet, och den inte bara naturvetenskaperna utan även det filosofiska, människans förhållande till Gud och så vidare. Där under flera hundra år egentligen så pågick det en intern diskussion om vad som skulle gälla, hur mycket man skulle ta in av de kallade det väl kanske inte det grekiska, men att människan har av Gud fått en egen vilja, det vill säga hon kan själv avgöra vad som är rätt och fel. Och det gick på tvärs då mot de här mer ortodoxa som sa att Gud är allsmäktig och det kan aldrig finnas någon egen mänsklig, så att säga, vilja här. Och den striden, och det är ju ganska länge sedan, men den striden pågår ju fortfarande, så att säga, inom islam. Men både kristendom och judendom och en del andra har ju haft lättare kanske att separera det religiösa från det politiska.
Mm. Men om man tittar då på politisk islam och Sveriges påverkan, om man tittar brödraskapet, men även liksom Gråvargen och det här, att vi har ju till och med haft folk i regeringen,
ja.
Mehmet Kaplan, som att vi har varit lite naiva.
Naiva, ja. Tror jag är helt rätt ord.
Alltså vi har haft en minister i en svensk regering som är alltså...
Som omgick med, ja, visst. Och det är ju...
Frågan är hur mycket finns politisk islam liksom i Sverige?
Jo, det finns ju. Jag menar, de viktigaste organisationerna, de viktigaste muslimska organisationerna i Sverige idag är ju största. Det är ju Muslimska brödraskapet. Vilket ju då kom fram, det har de som jobbar med det här har ju känt till det länge, men Sami Egyptsons doktorsavhandling här nu, som kom i februari här, den beskrev ju det då på ett sätt som ju inte har skett tidigare, och det är ju, jag var på disputationen och det var väldigt, väldigt intressant, och det tror jag är, och skälet till att det har tagit så lång tid, det tror jag har att göra med att det här fortfarande har betraktats som en väldigt känslig fråga, och det faktum att i en svensk kontext, så att säga, så har vi ju sedan länge separerat det religiösa och det politiska. Din religion är din privatsak.
Eller har vi det?
Ja, good question. Eller har vi det? Ja, det kan man ha synpunkter på.
Alltså det intressanta är, jag någon gång i början på 90-talet så tittade jag på min skattsedel. Och så betalade jag 2 kyrkoskatter.
Ja.
Så jag bara, va?
Men efter 2000 när kyrkan formellt skildes från staten,
90,
så tror jag
inte
det.
Men 90.
Ja, jag vet, men efter 2000 så hade du nog inte fått det.
Nej, men det är intressant. Och jag ringde upp och frågade, så hej, jag heter Paula, det blev något fel, jag betalar kyrkoskatt till Svenska kyrkan. Nej, du är medlem.
Ja, just det.
Nej, det är inte alls det, jag är katolik. Jo, men alla som är födda inom 1990 är...
Just det.
Så att, och det är också konstigt med en andlig organisation som Sverige där man röstar fram då, folk som ibland inte ens tror på Gud som sitter och styr kyrkan. Så ja, att jag
håller med om det. Jag hade en föreläsning igår faktiskt om det som delvis handlar om det här, och då kom den här frågan upp, och det tog ju lång tid, så att säga, innan kyrkan formellt avskildes från Svenska kyrkan avskildes, och det faktum att vi har politiska partier som sitter i kyrkorådet tycker jag själv är mycket tveksamt. Man ska ju vara där för att man är kyrkligt aktiv, inte för att man är politiskt aktiv.
Jag är inte dugg tveksam. Det ska inte vara någon jävla politiker där.
Nej, jag kan hålla med om det. Sen röstar man ju på politiska partier, men det ska inte vara avgörande. Så det är helt rätt som du säger det. Men jag tror att strukturen från början, den personliga, den gjorde att vi var oförberedda lite grann på det här. Att det finns människor som tycker att det här ska sitta ihop. Och det tror jag förklarar delvis det här då problemet med att vi inte riktigt kan hantera de här organisationerna.
Och något som jag tycker är ännu allvarligare, att vi har rätt stora grupper idag i Sverige som inte har kontakt med majoritetssamhället, som inte lyssnar på svenska nyheter, utan de hämtar sin information från organisationer. Jag menar, det ser man ju det här med till exempel att socialtjänsten skulle kidnappa de muslimska barn och allt sånt där.
Just det.
Och då undrar man, var kommer den informationen som är felaktig ifrån? Och folk tror på det här. Vilka är de här? Att vi inte kollar upp det bättre. För att det här är ju ett riktigt hot mot
sociala, ja, visst,
mot Sverige, ja, för Guds skull.
Ja, visst. Och de här, precis, och när det hände då början på förra året, precis som du säger, så tror jag också, alltså, du minns reaktionerna.
Ja.
Folk blev, va, oj. Mm. Fast
Som vanligt.
Ja. Fast det borde ha, om du talar med människor i socialtjänsten, så kunde de ha varnat för det här under lång tid innan. Eller hur? Jag menar, de såg ju det här, men det var väl kanske inte någon som lyssnade då, tyvärr. Och det är ganska allvarligt också. Och det har ju att göra med, tror jag igen, att det är vissa frågor som man sparkar dem framåt och hoppas att det kanske inte, om jag inte pratar om det, så kanske det går över.
Ja,
och så
klassisk.
Precis. Kick the can down the road. Hoppas att någon annan får ta bollen. Men det blir ju inte så. Och det här, och det är precis som du säger, men folk plockar in nyheter från där man tycker att man ska göra det. Och det betyder inte SR och SVT. Och det är en realitet som vi har. Jag menar, det är så. Det kan vi inte ändra på. Så det handlar ju om att Sverige som Sverige betraktat måste bli lite tuffare och tydligare på vad som gäller här.
Ja, men vi ska prata med folk som är vana med väldigt auktoritära liksom, sätt att staten för dialog med sina medborgare.
Ja.
Kanske de mest militanta. Liksom. Och sen så ska vi lägga på huvudet på sned. Det funkar inte. Liksom. Men och jag tycker att alltså, det finns ju inte riktigt någon sjukdomsinsikt, tycker jag. Fortfarande trots allt där.
Nej, jag kan hålla med om det delvis.
Det är fortfarande så fort det dyker upp något som inte passar, så blir det ett jävla liv.
Eller inget liv alls, höll jag på att säga. Man försöker då.
Man försöker och inte liv och sen blir det ett jävla liv.
Jo, det ligger någonting i det. Och det är ju någonting som vi borde, alltså de signalerna som kommer här är väldigt tydliga och klara. Och pratar du, jag menar, du är från förorten också.
Mm.
Och går man ut och pratar med människor, så hos folk i allmänhet, så känner man ju till det här. Man ser ju det här dagligen, eller hur? Men
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Och jag var igår då och hade en diskussion i ett av de politiska partierna runt Stockholm som har försökt centralt förankra det här, att vi har problem här. Vi måste göra någonting åt det.
Mm.
Och de har svårt att få gehör centralt ofta. Och det är ju ett problem som finns i flera politiska partier. Och så länge det problemet finns kvar, så länge man har svårt att ta till sig, prata om till exempel om politisk islam eller vad det nu kan vara för någonting, då kommer det här att fortsätta.
Mm.
Och det räcker ju att titta på statistiskt hur gängkriminalitet och det här separatistiska som finns på många olika håll i landet har ökat, så ser man att det fungerar ju inte. Det är någonting som inte riktigt fungerar här.
Nej, och vi håller på att bygga 70. Alltså jag är på något konstigt sätt så där mitt emellan. Alltså, jag vet, folk pratar med så här, mina förortspolare som på kampsportsklubbarna. De pratar om svennarna, du vet, så här. Du vet, medan svenskarna pratar med invandrarna. Det känns som man har grävt jävligt djupt skyttegravar. Det kommer vara svårt att hitta liksom, ett gemensamt, det där som var så tydligt med Sverige. Liksom.
Mm.
Det där, alltså, Sverige hade en så stark kultur en gång i tiden, så man behövde inte ens manifestera den. Jag brukar tänka på det. Det mest svenska man kunde göra back in the days, det var inte fira nationaldagen. Det var så jävla självklart vad en svensk var. Det blev inte som Norge var 1905. Ja. Det är därför de är skitglada liksom, italienarna 1861. Ja, men det är nya liksom. Åh, Italien! Åh, ja. Norge! Sverige bara, vadå? Nej. 1523.
Nej. Det, och de flesta vet nog inte om det, tror jag. Varför det är den 6 juni, kanske, till och med. Nu blev det ju nationaldag. Ja, bara det. Det blev nationaldag. Förr det var det svenska flaggans dag.
Just det.
Vi har inte haft nationaldag så länge.
Nej, just det. Nej, det är inte
bara en sån sak. Det är inte så många år sedan. Så visst, men det är inte så konstigt kanske. Jag menar, det här är ett gammalt land. Det var homogent under lång tid. Det har varit, även om Sverige inte har varit speciellt fredligt, så var det rätt länge sedan vi var involverade i några större militära äventyr ändå. Mm. Och det var ett homogent land. Jag menar, killar såg ut som jag, lång och blond och snygg, eller hur?
jag har ju sett dig, det var faktiskt första jag tänkte, du är rätt lång. Jag tror när man ser folk på tv och nätet, jag tror att alla blir 1,80. Alla tror att jag är längre. Du var längre än vad jag trodde.
Ja, okej. Okay, ja. Men så att, och bara där.
Sjukt stilig var det.
Tack.
Det visste jag redan.
Så jag tror att det fanns en oberedskap eller dålig beredskap på att och vi ser oss kanske själva som ganska, du vet, alla vill bli svenskar.
Ja, det är helt, eller hur, den där är så rolig.
Ja, vi är ju liksom någon sorts normaltillstånd i världen, men tittar man på till exempel det här World Rally Survey, då är vi uppe i ena hörnet, långt bort från alla andra.
Ja, men jag brukar säga så här, japanerna hamnar ungefär lika långt ut, fast lite åt andra hållet. Ja. Jag brukar säga så här, när ni är i Japan, hur konstigt tycker ni japaner är? De är rätt konstiga. Så konstiga är svenska för alla andra.
Du har helt rätt i det. Ja, väldigt många av mina egna goda vänner som inte är födda här brukar ju säga det, att Sverige är ett jättetufft land att integrera sig i. Därför att när man frågar, vad gör ni här? Så säger ni, du kan göra som du vill.
Eller hur?
Och det kan man inte.
Försök att tränga i en kö.
Ja, till exempel. Ja, precis. Men vi tror på något sätt att det är så. Och vi släpper det här lite grann. Men kom, du får göra som du vill, komma som det är. Fast de här informella reglerna är jättetuffa i Sverige, men vi pratar aldrig om det.
Men vet du varför? Det är för att vår kultur är så gammal, den är så tydlig.
Ja,
det
är liksom, den är fast, det är liksom, som urbergen.
Vi behöver inte liksom, den är så central i det här landet, eller har varit.
Ja, den är nog fortfarande för många.
Men den är så central och så tydlig så att man märker inte ens.
Nej, det är som luften vi andas.
Ja, men jag är ju en fjärdedel svensk, så att jag är ju född i Sverige liksom. Och jag vill bara säga till alla i Växjö att min familj härstammar från Växjö. Vi har skänkt kandelabrarna i Växjö domkyrka. Så
det är okej.
Det är okej att skicka tack till mig.
Ja, det är tungt. Kandelabrarna, det är väldigt tungt.
Ja, han var min förfader på den svenska sidan, var kommandant på Växjö fästning.
Jaha,
oj.
Så. Ja, det ser du.
Så vi har en tradition. Sonen rycker in nu nästa. Han rycker om som han blir plutonbefäl faktiskt.
Mm-hmm.
Så det vi fortsätter officers...
Ja, det är bra. Ja, precis.
Det är på 100 år av tradition.
Ja, men det ska man inte släppa så lätt.
Nej, men det är något jag är superstolt
av. Ja, det tycker jag det ska vara.
Mm. Men återigen, den kulturen som är så jävla tydlig så att den blir osynlig.
Ja, det är ett bra sätt att uttrycka det på, tycker jag. För att den är så självklar för de flesta så att vi inte ser den helt enkelt.
Nej.
Men och att var det Mona Sahlin som sa att vi inte, vad har vi? Vi har bara midsommar eller något sånt där.
Ja.
Och det är ju, det var väl inte så begåvat sagt kanske, men jag kan på något sätt förstå henne, därför att du ser det liksom inte trots att det är så gammalt.
Nej.
Och fast. Men det här är ju det är 1000 år går tillbaka ännu längre. Så att det finns någonting här som kanske är svårt att komma åt, därför att vi har liksom aldrig behövt kanske prata om det på samma sätt som andra länder har gjort. Men också det att vi har inte heller behövt försvara det. Men det räcker med att vi går till våra grannländer, Danmark, Norge, Finland, som vet att det här det kan försvinna. Det kan hotas. Man kan behöva slåss för det här.
Mm.
Och det är en beredskap som naturligtvis, vi skulle vara glada att vi slapp det, men jag tror att man bör ha i minnet att det faktiskt är så, och att vi måste vara ödmjuka nog att se att det här är en viktig ingrediens.
Man måste vara beredd. Men det är problemet, det är ju den här klassiska, hellre en krig än en trädgård, en trädgårdsmästare i ett krig, va? Det är jävligt mycket trädgårdsmästare i Sverige nu. Liksom.
Många, mycket, ja.
Men jag tror att med kriget i Ukraina att folk har så här, oj, så nära.
Ja, det kan du ha rätt i. Mm. Det tror jag också. Det har blivit påtagligt mycket närmare. Ja, det är inte så långt bort. Och det är, men jag tror ändå att den insikten, ja, jag håller med om att det har fått folk att vakna upp, det tror jag, på ett annat sätt, och att det finns ett hot här. Och det, ja, jag menar, vi har ju faktiskt ansökt om NATO-medlemskap, så att det är klart att insikten finns. Mm. Och det gick ju ganska fort också, om man tänker efter att...
Ja, man vart nästan omkullblåst av alla kapper som vände där.
Ja, det är sant.
Det var något helt sjukt, va? Det gick en vecka, så var folk så här jättemotståndare, och sen bara, nej, men vi har alltid velat bo med NATO.
Ja, du har rätt. Man blir lite sådär.
Hmm. Jag brukar tänka på det när jag var liten, man lekte i sandlådan. Det, lite när Sverige var, du vet såhär. Och så alla andra var då Sverige, och så fick jag vara Italien. Du vet, med de här plastgubbarna. Kommer
ja, aha, de här små rackarna. Ja, ja, just det. Ja.
Ja, och så fick jag vara Italien. Och så de bara så här, men jag bara, då försökte de, men vi är med i NATO. De bara, vi har Viggen.
Vi har Viggen.
Ja, det var liksom, då vart man utrum. De bara, dog Italien.
Ja, det var tufft.
Men om man tittar nu på, vi har gjort den största demografiska förvandlingen någonsin i svensk historia. Det finns ju liksom ingenting som är i närheten av det här. Och i andra länder, om man tittar på Italien till exempel, speciellt Syditalien, vi har ett av världens mest blandade DNA. Alla har ju varit där. ja. Jag menar, folk kom ju till Italien och så här, efter Romarriket föll, och så kom jag, jävlar mycket massa, men sen så kom de dit och skulle plundra, och så bara, men var det trevligt. De har gott vin också. Vi stannar.
Ja.
men folk är här för att stanna. Och ska man titta då på, så här, inte för att vara liksom tro, men om man ska titta på där den muslimska delen liksom, och man tittar på, jag menar, runt om där muslimerna kom, jag menar, Turkiet, det var kristet. Mm. Iran var halvkristet, Egypten var kristet, hela Nordafrika var kristet, Pakistan var hinduer, Afghanistan var var alltså buddhister.
Mm.
Hur många buddhister tror du är kvar i Afghanistan?
Ja, det är nog inte många.
Nej.
Det är nog inte många.
Så att vi behöver liksom så här, den politiska islam, det här är något de liksom, jag menar, det är något de driver.
Ja, visst. Och även om det är även om de flesta, inte naturligtvis en stor majoritet, inte driver det på det viset, så är det ju ett problem som vi måste hantera, och det borde egentligen inte vara så kontroversiellt. Jag menar, de som drabbas hårdast av politisk islam våldsmässigt är ju andra muslimer. Så att, och som sagt, det här är en förändring som har skett över tid. Det var inte så här när jag började forska. Nej. Det var mycket mer okontroversiellt att diskutera det här.
Nej, men man ska komma ihåg brödraskapet. Jag menar, deras slogan är, jag menar, Allah är vårt mål, profeten vår ledare, jihad vår väg, och döden för Allah är det högsta högsta strävan, tror jag det.
Ja, just det.
Det är liksom, det är inte jättesnäll.
Det ska man ta på allvar. Ja. Det ska man.
Så vad är det man behöver göra?
Jag tror att det här med att separera religion och politik, det är en sån här grundläggande princip i alla demokratiska länder. Det finns inget exempel, vare sig historiskt eller nutida, på riktigt demokratiska länder som inte har gjort det. Det finns inget alls. Det är så nära en statsvetenskaplig grundsats du kan komma. Det finns inte. För det går inte. Du måste separera det. Du måste göra religionen till en privat sak. Alltså, staten ska inte ha någonting att göra med någon religion.
Och återigen en koppling faktiskt med staten och kyrkan där. Vad heter det? Italien, när du gifter dig. Du gifter dig i kyrkan. Det har noll med staten. Du måste gå till borgmästaren.
Ja, precis. Just det.
Det liksom, i Sverige kan man ju viga då. Och då blir det liksom giltigt.
Men ja, visst. Det är riktigt. Frankrike är samma som Italien där. Det är samma princip. Och det kan hon tycka att det kunde vi också ha. Den här totala separationen. Sen kan du kan inte hindra människor från att tycka att det borde vara på ett annat sätt, men det politiska ska inte ha någon form av styrning här. En sak som det borde innebära, menar jag då, det är att vi ska inte ekonomiskt göda de här organisationerna som alltså uppenbarligen inte intresserade av det, så att säga, det svenska projektet i den betydelsen att ett land som bygger på en sorts liberal demokratisk grund ska inte ha den här kopplingen mellan religion och politik. Och det betyder att till exempel den här myndigheten för statligt stöd till trosamfund kunde vi lägga ner.
100%?
Ja, och säger jag nu här klart och tydligt. För att det är ett stort problem att den överhuvudtaget finns. Därför att du hamnar hela tiden i en situation där politiker måste bli teologer. De måste plötsligt gå in i en teologisk debatt och bestämma, ja men vilka ska få då? Och vilka ska inte få? Och de som inte får, varför ska de inte få när de där får? Det blir en hopplös situation egentligen. Och du kommer alltid att få en mängd konflikter. Så stryk det.
Men också alla jävla ungdomsorganisationer, alla de här liksom som alltså det kostar otroligt i Sverige, så här, alla jävla fritidssysselsättningar får liksom bidrag från staten. Jag menar, vare sig om du vill be till Gud, Allah eller Buddha eller dansa bugg, så ska du betala dig själv som vuxen människa.
Ja, visst.
Det är jättekonstigt att staten betalar det, va?
Ja, det är nog inte så konstigt, därför att som sagt, när det här systemet byggdes upp så såg Sverige helt annorlunda ut. Mm. Alltså du har som sagt, du hade ett homogent samhälle där alla på något sätt hade en form av gemensam berättelse, som det brukar heta då. Mm. Det har vi inte längre, men systemet lever kvar. Och då får du de här effekterna. Och det bör man ju lyfta och säga, hallå, vi kanske måste diskutera igenom det här. Mm. Men återigen, då måste vi börja prata om det på ett vuxet sätt. Och det är fortfarande, som du påpekade, ett ganska svårt problem, tyvärr.
Ja, men det är bara Djupsons, hans senaste, den här som du var på disputationen där. Alltså ja. det livet det vart om den doktorsavhandlingen. Som är så här, ja, men det är väl normal liksom, vetenskapligt att man har lite olika åsikter, man och liksom presenterar åsikterna och så får man en debatt, va? Men det fanns ju liksom en diskussion om att han inte ens, han skulle bara tystas.
Ja,
liksom.
och det är klassiskt för brödraskapet. Så arbetar man, för att liksom, du vill inte ha en diskussion om det här. När jag var med och skrev den här uppsatsen, eller det var ingen uppsats, det var en rapport, en liten förstudie för MSB om brödraskapet för, ja, det är några år sedan, 2017, så blev det samma reaktion, och det krävdes att MSB skulle, en myndighet skulle ta tillbaka det här, därför att man vill inte ha en diskussion om det här. Och återigen, att det blir de här reaktionerna, budskapet är att det här ska göra så ont om du skriver om det här, det ska vara så jobbigt så att ingen annan kommer att göra det här igen. Det är budskapet alltså i det här.
Men det är ju jätteläskigt.
Ja, visst är det. Visst är det. Och det, tyvärr så är det ganska effektivt.
Ja, det är klart i Sverige. Det är klart det.
Och istället för att gå på då, så att säga, och säga, jo men det här är Sverige, vi får göra så här. Mm. Så backar man lite eller försöker, ja, jo. Och det du kan inte kompromissa med det på det viset, utan du måste tala om att jo, det här är okej, punkt.
Är det inte som den här koranbränningen, att det är ett tydligt sånt exempel, tycker jag, där man retirerar liksom så här, men jag tycker folk blir men så här, det är hans jävla bok.
Ja, exakt. Men han köper en bok som han vill bränna upp.
Ja.
Och han försökte dessutom tillstånd. Ja visst, och det var inte han som satte igång upploppen heller.
Nej. Nej, men att man ens har den diskussionen, ja, så här, det här är Sverige. Mm. Jag menar, här har vi haft liksom, det är klart att man får reagera, det är klart man får bli arg,
absolut,
det är klart man får demonstrera emot.
Liksom.
Men att förbjuda någon, det är vår grundläggande rätt i en yttrandefrihet, att det ska komma med någon form av liksom, så länge det inte är rätts, alltså, det är som hot.
En annan sak som skrämmer lite där, när man har tittat på en del opinionsundersökningar efteråt då, det är det att rätt många tycker att jo, men vi kanske ändå skulle förbjuda det här. Det oroar mig, därför att yttrandefriheten dör om den inte, hela poängen är ju att den ska släppa fram saker som du inte gillar. Du får tåla det. Du får tåla det. Och du får gärna protestera emot, men du kan inte börja liksom ta till våld. Och när man gör det och effekten blir att ja, men vi kanske skulle förbjuda det här, då är vi ute på en väldigt sluttande plan.
Nej, men och sen otroligt. Så får man så här, Elisabeth Olsson som gjorde den här Peace Christ.
Ja, just det.
Ja, ja, precis efter hon gjorde det. Jag som katolik, jag tyckte att det där var liksom, det var over. Ja. Jag var provocerad. Ja. Och så här, men det är hennes rätt att göra det. Sen jag berättade om det i en annan podd också, men så är det, ska de göra någon reportage någon sån här, för någon av de här fina inredningstidningarna då. Och då dyker hon upp som fotograf.
Mm.
Ingen har frågat mig, och du vet så här, i mitt hem.
Mm.
Och ska fotografera mina barn. Mm. Men jag kan skilja på saker och ting.
Mm.
Jag sa inte ett ord till henne, för det är hennes jobb.
Mm. Mm. Mm.
Välkommen, vill du ha kaffe?
Mm. Mm.
Sen kan jag få en politisk debatt om det där.
Just det, just
och tycka att det är over the top liksom, och sådär. Men samtidigt är det en bild på Jesus för henne liksom. Men det är det här att sätta honom i en sexuell situation och du vet sådär. Så det är en intressant debatt liksom. Men jag är inte beredd att liksom kasta sten på henne. Hon fick till och med en kaffe.
Ja, se där. Du kan gå tillbaka till Life of Brian. Kommer ihåg när den filmen kom? Och det var demonstrationen.
Ja. Norge förbjöd dem då?
Ja, ett tag. Ja, exakt. Men jämför det då med Mohammed-teckningarna i Danmark när den här killen som skulle göra en barbok inte kunde hitta någon tecknare som skulle teckna Mohammed och reaktionerna på det. Så ser man hur olika religiösa traditioner, vissa aktivister i olika religiösa traditioner hanterar de här sakerna.
Mm.
Och grejen är ju att Kristdemokratiska partiet till exempel runt om i Europa, varför har det fungerat? Jo, det har fungerat därför att de är inlåsta i ett politiskt system som är fast. Om du då som islamist inte accepterar det här och tycker att det här är fel och är beredd att ta till våld för att ändra på det, då får du ett problem som du måste hantera som liberal demokrati. Och där är vi nu. I den diskussionen skulle jag säga att vi är här just nu. Och då är det väldigt viktigt att ha klart för sig vilka vi är själva. Och vad är det som är de här grundläggande värderingarna? Jo, det är det här med yttrandefrihet. Det är det här med att religionen är en privat sak. Det är så i Sverige. Passar det inte galoscherna, då får du väl åka någon annanstans då. Men här är det så, och det får du acceptera. Där går någonstans liksom en gräns, skulle jag vilja påstå.
Men när man tittar på de här opinionsundersökningarna när folk är så här, att man, men sen jag varit rätt förvånad faktiskt. Jag trodde att man liksom så här, kom igen nu, de kastar sten på poliserna, de försöker döda poliserna. Okej, man blir arg för att någon bränner en bok, men någonstans får du liksom så här, kom igen.
Ja, jag tror att förhoppningsvis så blev det en tankeställare.
Men det blev ju inte det.
Nej, och det skrämmer mig, det oroar mig, därför att om för det betyder att våld lönar sig. Eller hur?
Den som skriker högst, det är helt sjukt. Är det det vi ska fatta lagar för?
Mm. Just det. Nej, det är väldigt farligt. Och jag hade önskat att politikerna, både riksdagsmässigt och andra, hade varit mycket, 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 mycket tuffare med att tala om att det är det här som gäller än vad man faktiskt var. Så det är oroväckande. För det betyder någonstans att om det är effekten, så har vi backat lite grann här från det demokratiska systemet. Mm. Och det är farligt.
Ja, och vad sänder man för signaler? Ja. Liksom? Skrik.
Ja, exakt.
Det lönar sig.
Ja, exakt. Och det är den här konflikträdslan som blir en backlash här. Alltså. Och det kommer vi att få betala för i framtiden.
Senaste boken handlar ju om dina resor.
Mm, just det, den kommer 21 maj. Precis.
Afghanistan.
Ja, en personlig resa heter boken då. Från Afghanistan till Marocko. Ja, det är ju en bok, en första version kom 2018.
Mm.
Och den här är lite nya kapitel mer och så, och redigerad. Och lite bättre bilder också. Och det bottnar ju i att jag under liksom, mer än 30 år har ju rest runt i massa konflikthärdar.
Mm.
Och träffat en massa intressanta personer. Mm. Och varit med om en massa intressanta saker. Och över åren då, så man har berättat någon historia, så är det folk som har sagt åt mig, Magnus, du borde skriva ner de här grejerna.
Mm.
Så, och jag har ju alltid när jag är ute och reser, jag har både med mig så att säga, det rent professionella forskningsmässiga anteckningarna, men jag skriver också personlig dagbok, jag har gjort jämt, och så plåtar jag mycket, jag fotograferar jättemycket, så att jag hade väldigt mycket material. Så när jag satte mig ner och började göra det här, så det är bland det roligaste jag har gjort. Man återupplever minnen, du plockar fram bilder.
När var du i Afghanistan?
Afghanistan var jag senast 20, måste jag tänka här, när var jag i Afghanistan? 24.
Mm. Första gången?
Ja.
Första
gången var väl 22.
Mm. Min kusin var faktiskt och filmade kriget mot Sovjetunionen med Mujahedin. Mm. Han bodde något år med dem uppe i bergen.
Med Mujahedin?
Ja.
Mm, oj.
Med, ja, och filma fick jättemycket. Och så när han skulle åka tillbaka så vart alla filmer, de vart fuktskadade.
Nej, så det vart ingenting?
Ingenting. Ett år.
Oj,
strider,
ett års arbete.
Ja, strider och allting, ja visst.
Oj, oj, oj.
Det finns någon sekvens kvar när, han, när de... Alltså de attackerar någon rysk konvoj, du vet, i någon sån här bergs liksom väg.
Mm.
Och de har liksom, de har skjutvapen och så har de en granatkastare som de har knutit ihop. Den har gått sönder, så de har knutit ihop den med snören. Så varje gång de skjuter så ramlar den ihop liksom.
Jesus.
Men de lyckas få träff på någon av de här första liksom. Mm. Och sen så attackerar de.
Mm. Mm.
Alla wachbar.
Ja, ja,
och så tuffa. Det, är ja, inga, ja, inga, det där är ju tufft folk alltså.
Nej, ja, det är tragiskt i Afghanistan. Jag menar, det 20 år tillbringade vi med att försöka få bort talibanerna, så kom de tillbaks. Och nu är det ju...
Ja, nu är det värre än någonsin. Mm.
Ja, i alla fall om du är kvinna.
Ja.
Och flicka.
Tack Magnus. Den store som du betyder på latin.
Det är riktigt.
Ja.
Jag är upp, min mamma, när hon gick med mig så läste hon svenska, vad heter denna? Svenska folkets historia.
Uh-huh.
Något sånt där. Och det finns ju två kungar som hette Magnus.
Magnus den gode.
Magnus Eriksson och Magnus Ladulås.
Ja, och Magnus den gode var väl, men han var kung av Norge va?
Ja, det tror jag. Mm, precis. Och det har funnits en del Magnus. Så det är mycket gammalt latinskt. Men det är riktigt, det betyder en stor.
Pompeius Magnus är... Ja,
Pompeius Magnus, ja.
Navigare necessare est, viver non necessest est.
Ja, just
att
det.
Att navigera är nödvändigt, att leva är icke nödvändigt.
Precis. Ja. Det är hård, det är att hårdare kanske. Men
ja. Jo, men det är väl det. Pompeius Magnus, det är en av anledningarna. De har ju en massa pirater där som plundrar sädestransporterna från Egypten. Och så blåser det storm, de får reda på den här flottan är, och så vägrar de att åka då, sjömännen
ut,
och så.
Ja.
Men så säger han det här bevingade ordet,
just
och så ger de sig ut och så dödar de alla pirater. Och
sen, piraterna, ja. Just det.
Magnus Ladulås, det var väl han som såg till att man inte fick plundra.
Just det, bönderna, ja. Precis, så. Just det. Och Magnus Eriksson då, det var ju på 1300-talet under den heliga Birgittas tid, så att han hade väl lite tufft då när Birgitta
just
ringde och höll på att säga, nu har haft en vision här, det ska bygga en kyrka här, kungen. men det är därför jag heter Magnus.
Birgitta.
Så är det.
Tack Magnus att du kom, den stora.
Tack för inbjudan.
Den långa, den stora, den stora. Och boken igen.
Ja, 21 maj, en personlig resa från Afghanistan till Marocko.
Och var hittar man den?
Den hittar man överallt där böcker säljs.
Bra. Mm. Tack för att du kom.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.